En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Landskrona Boys-podden är här igen. Vi ska prata om ett av Superettans hetaste lag, eller om man kollar på tabellen, det absolut hetaste för Boys leder Superettan. Sebastian Rönnström, du var på plats i lördags. 2-1. Ny seger.
Det har börjat bra, får man ju verkligen säga. Återigen en match där Boys vinner rättvist hemma på Landskrona IP. Det gick ner kvaliteten en del i andra halvlek, men första halvlek var ju mycket stark prestation på nytt. Det har verkligen varit en riktigt vass start för det här laget, som man var lite osäker på inför ändå, alltså var de skulle stå rent kvalitetsmässigt. Vi ska ha med oss att det inte har varit några tippade topplag som Boys har stött på än så länge.
Det kan ni komma. Vi är ju topptippade
av, ja, av oss, men inte av stora massan. Så det kommer att komma tuffare utmaningar, absolut. Men sett till de här tre matcherna så är det ju inte jättemycket att klaga på. Det är klart att Boys antagligen borde ha fått med sig 3 poäng från Borås när man mötte Skövde också. Då hade det ju varit klockrent med full pott efter 3 omgångar. Men ja, 7 poäng på 3 matcher i en serie som Superettan, det är bra utdelning.
Boys går upp i år, sjunger fansen. Gör de det?
Jag var inne på det i min krönika efter matchen här mot Oddevold, att de chanserna finns verkligen. Alltså, och det har vi ju pratat om innan också, att Boys har gett sig själva förutsättningar att kunna slåss i toppen. Jag tror mycket att kan det här laget fortsätta utvecklas. Det är det jag på något sätt ser framför mig, att det här är ju någonting som bara kommer att bli bättre och bättre ju längre tid det går, och att där är så pass många utvecklingsbara spelare som nu kommer att ta kliv. Kanske även liksom svikta lite i form, det ska man också ha med sig, att många unga spelare går lite upp och ner, men de flesta hade ju faktiskt, om man ska säga det så, liksom den säsongen, förra säsongen, där det gick ganska mycket upp och ner. Nu är flera av de här mer etablerade på superettanivå och ska kunna hantera sådana situationer på ett annat sätt. Sen hänger också mycket ihop såklart med de eviga diskussionerna runt Boys om att, ja, vad händer i sommar om det kommer allsvenska klubbar och plockar 2 eller 3 spelare från den här truppen? Ja, då är ju förutsättningarna något helt annat såklart, men här och nu så ser jag alla möjligheter för Boys att kunna vara med och slåss i toppen.
Det känns som att de börjar knäcka koden. Det är bara att kolla på matchen senast, så blir man påminn om att de har adderat väldigt mycket i sitt spel. Det finns djupledshot som vi har efterlyst länge. Kolla på 2-0-målet exempelvis, hur de lockar upp Oddevold i pressen. Gustav Bruselius slår en lång, rak boll. Sen så är det en felbedömning av Oddevolds målvakt Oskar Ekman, men likväl, det finns en systematik där bakom. Jesper Strid hotar i djupled. Det är precis där han ska användas om han ska spela i det här laget. Vincent Sundberg, Fredrik Giler står också för djupledshot. Exempelvis, det börjar, jag skrev väl det efter Skövdematchen, att saker och ting börjar falla på plats här. Att de börjar addera fler och fler grejer in i sin liksom redan väldigt tydliga modell. Men för att inte riskera att bli för lättläst eller bli för monotont, så måste de ju få in fler ingredienser i det. Och det tycker jag vi har fått se här i de här 3 matcherna. det var ju väldiga kontraster mellan Sandviken-matchen och Skövde-matchen också i liksom motstånd och matchplan och så. Men man hanterade det på bra sätt, på olika sätt, och det är välkommet för det här boysbygget som ju tidigare säsonger har fått lite kritik för att det har varit lite väl enahanda och lite samma sak.
Ja, men det börjar bli ett mer komplett fotbollslag ur den aspekten att man kan vinna på olika sätt. Mot Sandviken så var det ganska mycket att man spelar på Sandvikens villkor och anpassade sig mycket efter dem. Man förlorade bollinnehavet men var ju klart bättre ändå och gjorde 4 mål. Bara ett sånt scenario liksom i en match hade ju inte gått liksom för 2 eller 1 år sedan att BoIS skulle vara ha ett lägre bollinnehav än motståndaren och göra 4 mål i en match. Mot Skövde så är det ju klar boys-dominans, men där man också kan lita sig mot ett väldigt starkt försvarsspel, även om det bollarna inte vill gå in offensivt, så är man inte, står man inte liksom och faller med att man måste göra mål för att ta poäng, utan då kan man luta sig mot en stark defensiv.
Och det har man ju absolut inte kunnat luta sig mot.
Nej, precis. Mot Oddevold här i första halvlek så var, tycker jag, ja, men det var det vanliga BoIS, eller det BoIS vi har lärt känna. Absolut med lite mer inslag av djupledshot och så som du var inne på. Men det var ju det här tydliga stora bollinnehavet och liksom kontrollerade passningsspelet. Det såg ut
tålamod,
ja. Det såg ut som vi är vana att se BoIS, och så fick man utdelning och Sabic gjorde ett snyggt 1-0 mål. Och sen så fortsatte man inledningsvis i andra halv på det spåret också, fick 2-0, och sen så går man ner sig, släpper in det där målet i slutet, och det kom ju, alltså Oddevold bet ju sig in i matchen på ett sätt, men annars det kändes ju inte jätteskakigt ändå, fast att de liksom fick in det där målet så fanns ju ändå en slags grundtrygghet i BoIS, även om man tappar en del av initiativet och kvaliteten sjönk överlag i matchen, så var ju inte segern hotad på det sättet. Och bara det här att BoIS-lägret var liksom besviket efter matchen. Filip Andersson som jag pratade med sa att det kändes som en förlust när slutsignalen gick. Jag tycker någonstans att de orden symboliserar det här laget på något sätt för tillfället, att om det är ett problem att man släpper in ett meningslöst, liksom betydelselöst 2-1 mål i slutet av en match som man till stora delar genomför väldigt bra, om man hänger upp sig på det, då säger det någonting om var det här laget står, hur pass långt framme det här laget är i jämfört med andra superettanlag. Det är väldigt få problem som BoIS har. Vi ser andra klubbar i superettan, Örebro och 3 raka förluster till exempel, och väldigt många av de större klubbarna i superettan som sliter till höger och vänster med, det kan vara ekonomiska problem, det kan vara stök i organisationen och resultat som inte går med på planen. BoIS känns väldigt harmoniskt överlag. Det känns som en klubb som mår väldigt bra på många sätt för tillfället.
Jag reagerar ju också på det som Filip Andersson och Max Möller var ju också inne på det, när de pratade om det här målet. Och som du säger, det är ett jättesundhetstecken som jag ser det som. Jag reagerar på det efter matchen mot Skövde också. När jag också pratade med kapten Andersson och han... Så även då att det kändes som en förlust, då var det ju inte lika anmärkningsvärt att säga det, eftersom den matchen slutade 0-0 och det blev bara en pinne. Men jag studsade till lite då också, för att det har man inte riktigt hört. Alltså den retoriken har jag inte riktigt hört de tidigare åren, tycker jag, på det där sättet. Jag tror för ett år sedan eller två så hade man nog snarare vridit det mot att nej, men det är starkt att vi tar en pinne här, en klurig
bortamatch,
bra prestation, vi kommer till chanser, det kommer lossna sen. Här kan man verkligen prata utifrån att kravribban har höjts. Alltså det var ju Max Möller ute tidigt i höstas och sa att vi ska kunna bli ett topplag nästa år. Det märks att han verkligen har implementerat en kravribba som är på en högre höjd än tidigare, och att spelarna har köpt in på det, och jag tycker det säger någonting om att det är just Filip Andersson som säger det också. Det är inte Rasa Ramani eller någon annan liksom ny spelare, känslomänniska och så, utan detta är Filip Andersson som har varit med om det tidigare, som kanske har varit lite, vad ska man säga, han kan ju absolut köra lite sarg ut i sina uttalanden och
ja, han kommer inte, ju sällan med liksom starka utspel. Nej, ofta väldigt nyanserad i sina resonemang liksom.
Ja, och han är ju absolut en sån som man kan tänka sig att men, han vet vad boys har gått igenom, han har varit med om både det ena och det andra och kan absolut se liksom glädjen i att ha en bra 0-0 match borta mot Skövde exempelvis, eller fokusera på den här prestationen mot Oddevold och strunta i det där målet liksom. Så tror jag han hade svarat för ett par år sedan, eller kanske så sent som förra året. Så att, ja, jag tycker det är intressant. Det säger någonting. Nu får vi ju se var den här boysäsongen landar, men slutar den så som många supportrar, eller så som alla supportrar drömmer om, och så som vi tänker att det kanske faktiskt kan bli, då är det sådana uttalanden som man kommer gå tillbaka till hösten och prata om att det. Man kommer nog prata om atmosfären och mentaliteten i den här truppen. Det verkar som att de har en mentalitet för att på allvar vara med i en toppstrid. Och att de, ja, det är något annat nu i mentaliteten, tycker jag.
Ja, jag delar den åsikten. För alltså, det är just det här med att, som vi har pratat om mycket, också spänna bågen och höja kravribban, liksom att det känns på något sätt så, även om de inte själva har liksom officiellt uttalat det, att vi ska slåss om att gå upp i allsvenskan. Det är liksom ett ord som klubben inte riktigt vågar eller vill ta i.
Nej, de vägrar
i
ju säga orden, men de har ju sagt det otroligt tydligt mellan raderna.
Exakt, signalerna pekar ju i den riktningen på ett annat sätt än vad det gjort innan. Och just de här uttalandena är på något sätt också lite i linje med det, när man vet hur retoriken har varit innan vid liknande tillfällen. Så ja, så, som sagt, jag tycker ändå det är viktigt någonstans att ha med sig det här, att nu är det trots allt två nykomlingar som man har mött, och det är ett Skövde som är långt ifrån seriens bästa lag, så man ska inte sväva iväg på något sätt. Men jag tycker någonstans att, alltså, när jag och även du liksom resonerar kring hur pass stark den här boys-truppen är och vad den kan åstadkomma, så är det ju att man ser det från något form av helhetsperspektiv i var resan som klubben har tagit de senaste åren, liksom signalerna de skickar nu och liksom tydliga trender och tendenser, liksom man väger in så pass mycket mer än bara resultaten i de här tre matcherna.
Detta handlar inte om 7 poäng, var resonemang.
Exakt, det är någonstans på en djupare nivå än så. Man ser så pass många lag i Superettan år efter år som sliter med att liksom hitta sin identitet och få ordning på sin organisation. Där ligger boys så pass långt fram i jämförelse med andra. Man har fortfarande inte den starkaste ekonomin, men man har ett arbetssätt som är bland de absolut bästa och mest långt komna i den här serien. Det är mer det jag ser när jag liksom tänker på förutsättningar att slåss i toppstriden. Jag tycker att boys är mycket längre fram i så många viktiga delar rent liksom organisatoriskt och spelmässigt jämfört med andra lag i den här serien.
Och det är rimligt att det ska ske nu. Då har vi varit inne på tidigare att men det är väl typ nu, kanske nästa år som det verkligen ska hända kanske. Absolut, senast inom ett par år, för att man sjösatte liksom det här stora omtaget och kursändringen inför säsongen 2019 efter degraderingen där. Ett par år i ettan, kommer upp som en otroligt frisk fläkt där halva säsongen 2021, och det börjar pratas om boys igen och så. Sen så har man ju försökt addera de här grejerna som vi var inne på tidigare, och det har tagit sin tid. Det har varit liksom lite kritik här under stundom och som du är inne på, framförallt med liksom försäljningar och så, men det är alltid vägbulor på en resa. Det, man får alltid sakta ner i någon gång. Man kan inte bara trycka på gaspedalen. Men här har de hittat en plattform och det är rimligt om det börjar liksom verkligen bära frukt i år ute på planen. Och nu är det ju en skadefri trupp. Så kommer det inte vara resten av säsongen, men...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
När det nu är skadefri, alltså då Emil Lindman kan bli 19:e gubbe, Viktor Karlsson, Filip Sarpegidis hoppar in, man kan slänga in Erik Hedenqvist och så vidare.
Melko Jonsson har inte gjort en sekund på planen i Superettan, som ju också är en väldigt intressant spelare i grunden, som är användbar på flera positioner och som fortfarande har åldern med sig, så att säga.
Precis, det säger någonting. Det är bara att kolla på hur de startar nu i, nu höll jag på att säga U21-matchen, men det var ju Ligakuppen. De har ju bytt namn, men alltså Svante Hildeman startade där, Gustav Westrum med, Viktor Karlsson var där, Melker Jonsson som du nämnde, Erik Hedenqvist, Max Mene Mohammed som jag har fått några minuter i Superettan nu, Jesper Strid, Somlu Barkowski, Sam Hegdal, Emil Lindman och så Christian Stark som gjorde mål, som tillhör P19 men jag har ett lärlingskontrakt sedan tidigare. Alltså det är reserverna just nu. Det säger ganska mycket.
Ja, men det är ju flera spelare där som tidigare har haft stora roller. Alltså Melko Jonsson var ju i stort sett ordinarie hela förra säsongen i olika, på olika positioner. Erik Hedenqvist har ju varit en stöttepelare i det här laget tidigare. Jesper Strid har ju också startat väldigt många matcher. Viktor Karlsson kommer ju med största sannolikhet har en stor roll i det här laget vad det lider. Det är lite anmärkningsvärt ändå att han har suttit på bänken i två raka superettan.
Samtidigt hade han inte suttit på bänken, så hade vi pratat om att det var anmärkningsvärt att Adam Megnell satt
på bänken. Exakt, så det är liksom, ja, precis. Båda de två är ju, om de slåss om den platsen, så är det ju ett styrkebesked att ha den bredden där på den positionen. Men,
sen tycker jag väl du... Hedenqvist, jag tänker bland annat på liksom derbymatcherna han har gjort som en stöttepelare, kanske att han har ju, det har ju varit svajiga perioder.
Ja, så det. Jag menar med att han har haft en stor roll som till största del given mittback.
Han har spelat tidigare. Väldigt mycket.
Han har ju alltid oftast startat.
Det är ju inte sensationellt att han inte är helt given nu.
Nej, absolut inte. Nu är det ju liksom fullt rimligt att Bruselius och kanske då främst Filip Andersson som Hedenqvist konkurrerar med går före. Det är inte något snack om den saken. Men han har ju trots allt innan haft en ganska så betydelsefull roll i det där försvaret. Så det säger ju någonting om vad som har hänt i truppen.
Intressant drag när man tar in Erik Hedenqvist... Max Nilsson ut, Bruselius ut som högerback, inverterad högerback. Dels intressant att kunna göra den rockaden. Gillar ju att man kan ha den flexibiliteten med Bruselius och sånt. Ett av årets bästa boysar så här långt, om man verkar in försäsong också. Men också intressant då kopplat till Melko Jonsson.
Ja, alltså vi har väl haft den diskussionen också i podden att Melko Jonsson skulle kunna vara ett alternativ som inverterad högerback.
Ja, och framförallt tänker jag att vi har pratat tidigare om att Filip Andersson och Erik Hedenqvist konkurrerar centralt, men nu tar man ändå in Erik Hedenqvist som till höger. Precis. Och Filip Andersson höger mittback, där Melko Jonsson ju främst konkurrerar med Bruselius. Så att det är liksom i två led där Melko Jonsson inte alls kommer in.
Exakt, och det är ju, ja, men det är ju intressant just för att med tanke på liksom man ändå har sett potential i Melko Jonsson att kunna vara en spelare och bygga på. Sen har han svajat lite så till och från när han har spelat innan. Men att han inte har fått en enda minut här hittills, det är ju klart att det sätter honom i en lite märklig sits här. Vår kollega Mattias Elm pratade med honom efter den här ligacup-matchen mot Trelleborg, och då var han ju tydlig med att han är inte den som tjurar ihop, och som han själv sa också, det är kanske inte rätt timing att gå och fråga varför inte han får spela när det har gått så bra för laget. Och fortsätter det i den riktningen, så är det ju klart att det går inte att argumentera för att man ska sätta in Melko Jonsson då, om det ser så här bra ut. Men
det kan ju
då blir det en intressant...
Stannar han?
Exakt, då är det ju den frågan istället man får börja ställa sig om det fortsätter så. Så ja, det intressant fortsättning där på kring Melko Jonsson.
Filip Sasjpegidis fick sina första boys-minuter här nu, första matchen på 1 miljon dagar ungefär.
343 dagar.
Mm. För att vara lite mer exakt, jag avrundade uppåt. Han kom in då istället för Fredrik Ehler som central forward. Av de typ 20 minuterna vi fick se honom, vad fick du för intryck?
Ja, han satte väl inget större avtryck, men det är väl också väntat lite ringrostighet och så det kommer nog ta sin lilla tid innan han är fyllt 100 att kunna liksom leverera på den nivån som man ser framför sig att han ska kunna göra. Men samtidigt så att jag tänkte under den här matchen att, alltså innan han kom in, att fan, det fortsätter boys att spela så här pass bra, så vad är det som säger att han är helt given när han är väl i form? Alltså Kofi Asare är en spelare med stor försäljningspotential som ju har alla möjligheter att få ett rejält genombrott i Superettan denna säsongen. Var väl kanske inte supervass mot Oddevold.
Nej, han var väl inte vass alls.
Nej, precis. Det var en underdrift. Men, och Fredrik Ehler har ju gjort 2 mål hittills och ser ju vass ut. Alltså det har ju, han har ju tagit kliv.
Han känns ju verkligen som nian som boys behöver, tycker jag. I alla
fall. Ja, och han, alltså... Boys tror ju mycket på honom och gillar ju honom, så det vore ju märkligt om han blir petad när han levererar. Och sen så, ja, sen kan man ju laborera då och använda kanske Sasjpegidis ute till höger.
Det var vi inne på tidigt.
Exakt.
Det är ju det som är det, även om han kanske främst är tänkt som någon form av konkurrensutsättare till Ilo, och nu kommer han ju även in där. Alltså, de vill nog ha honom centralt i banan, men det har ju vi varit inne på att det är han kan verkligen spela på kanten också i den rollen som Vincent Sundberg har, där man dessutom kan komma in centralt i banan beroende på hur man laborerar. Det är ju där det vore rimligt om han tar en plats, med tanke på att Vincent Sundberg rent hierarkiskt är lättare att peta än exempelvis Kofi Asare eller Ehler eller Viktor Karlsson. Nu är ju han i och för sig petad, men Adam Egnell, alltså det är något annat. Sen å andra sidan, nej, alltså så bra som Vincent Sundberg är nu, det går ju inte att bänka killen.
Nej, det är helt omöjligt. Alltså, hans
första halvlek mot Oddevold.
Ja, fantastiskt.
Alltså, det är bara
han
applådera.
Hans utveckling är ju helt extrem. Alltså, det, när man såg honom springa i Ängelholm förra året, och det imponerar inte på mig det han presterar där. Visserligen som högerback har han en helt annan roll nu i Boys, men
det var inte helt ordinarie FFL som var väldigt nära åka ur.
Det ska man ha med sig också. Så jag såg ju aldrig detta framför mig. Det gjorde ju inte Max Möller heller, såklart. Alltså,
nej, det har han ju sagt. Att
det har ju hänt saker under vintern. Och så är det ju ofta med unga spelare. Och då är ju frågan, alltså, vi pratar om det, ska man bänka Kofi Asare som har stor försäljningspotential? Ska man bänka Ehler som levererar? Varför skulle man bänka Vincent Sundberg? Han är alltså också ung. Han är ännu yngre än både Ehler och Kofi Asare.
Just nu skulle jag säga jättebra. Att Vincent Sundberg är mest given av de tre.
Ja,
alltså, det är lättare
sätt.
Att plocka ut Kofi Asare och skicka någon signal att kom igen nu. Bara för att du gjorde hattrick i premiären och för att du är kanske nästa stor försäljning, så du får inte glömma jobbet i pressspelet och de enkla passningarna och de där detaljerna. Och Ehler blev ju avplockad tidigt mot Skövde när han hade en liten sämre dag och så vidare. Och det såg man ju nu också, Vincent Sundberg blev avplockad liksom sist av dem i 84 minuten. Då tog man ändå in Strid tidigare, tog över Sundberg till vänster. Exakt. Så att, alltså, nej, han är ju mest formtoppad där framme. skulle jag vilja påstå.
Ja, det tycker
fast
jag
att Kofi Azar gjorde succé mot Sandviken.
Ja, precis. Nej, men det kommer nog vara ganska mycket vecka till vecka. Vi har ju sett boys rotera en hel del för även i bakre leden som man vanligtvis inte vill rotera så mycket i. Så där har man inte varit rädd för att skifta mycket tidigare heller. Så det kommer nog att röra på sig från match till match sen när väl Sarpakidis är redo att starta. Men det är klart att man någonstans utgår från en första uppställning och den känns ju, alltså han kommer ju få jobba sig in i den elvan, inte bara rent fysiskt utan även kvalitetsmässigt.
Jesper Strid är ju också med i den ekvationen. Han är ju den som liksom på pappret främst konkurrerar med Vincent Sundberg, för de har liksom samma position, högerbackarna som är högerforwards nu i den här modellen. Och han kom ju in nu efter en timme, har generellt sett fått ganska mycket speltid, kanske lite mer än vad vissa borde ha tyckt och trott liksom genom åren. Sitter han på ett utgående kontrakt, hur tänker man där? Kommer han bli utfasad för att man liksom någon gång här under säsongen bestämmer sig för att nej, vi vill ha lite mer spets, eller vill de satsa vidare på honom? Och det är också intressant att se där, jag ska inte säga att han är en tränarfavorit, men han står ändå hyfsat liksom, har stått hyfsat högt i kurs i perioder i alla fall, tycker jag. Och nu har han ju dessutom börjat komma in lite i poängprotokoll också. Så att, det är riktigt intressant. Men det kommer ju komma avstängningar, det kommer komma skador, det kommer hända grejer. Och som du skrev i din krönika och som du redan har sagt i det här avsnittet, det kommer komma ett sommarfönster vad det leder också. Så att, det kommer hända mycket här.
Är du sugen på lite statistik?
Y-scout, ja. Det är jag.
Jag har gått igenom varenda kategori som finns tillgänglig. Först och främst kan vi ju konstatera ett enkelt faktum. Boys har gjort flest mål, släppt in fast.
Ja, vi behöver inte gå in på Y-scout för att se det.
Exakt. Å andra sidan så är man bara 8 i statistiken över expected goals, 3,8 där, 6 mål har man gjort. Man har lägst siffra i förväntade insläppta mål, så försvaret talar sitt tydliga språk.
Vad var det, 47 insläppta förra året, va? Något sånt.
Ja.
Och det pratar vi om efter genrepet mot Eskilsminne, att man äger så himla mycket boll och så släpper man ändå in ett omställningsmål och släpper in de där enkla. Det här är ju, man har ju hittat någonting apropå det där resonemanget om att de är på väg att knäcka koden.
Ja, verkligen. Ta några andra kategorier där boys sticker ut. Bollinnehavet såklart, där är man 3 efter Öster och Gävle på 58,2. Mycket tack vare då att man hade ju ett sämre bollinnehav mot Sandviken.
Nu vad har det är varit sämre och vad är bättre vad gäller bollinnehav? Ja, men jag förstår vad du menar.
Ja, lägre är väl en mer korrekt bedömning eller benämning. Sen så brytningar har man näst minst antal brytningar efter Öster, näst minst antal nickdueller efter Sandviken. Det är också kanske tydliga tecken på att man liksom har försvarat sig bra högre upp i banan och inte liksom utsatts för den typen av tryck defensivt. Näst minst antal bolltapp efter Skövde faktiskt i serien, så trygga med boll.
Inte för att Skövde knappt har bollen, då blir det inte lika många bolltapp. Det är lite elakt kanske, men yeah.
Tredje flest antal passningar på tal om och har mycket boll då.
Vilka har flest passningar?
Gävle och Öster. Långa passningar. Nu vet jag inte exakt hur många meter de måste vara för att räknas i den här kategorin.
Gustav Bruselius mot Strid här nu.
Den har ju säkert räknats som en sån. Men då var det också en undantagspassning, för boys har 86 långa passningar. De som har näst minst antal långa passningar är Östersund på 129. Så boys är, ja, sticker ut extremt i den. Det är
intressant
passningsspel längs marken.
Ja,
som
samtidigt
boys,
som vi då tycker att de har adderat de rakare passningarna. Sen måste ju inte de vara extremt långa alltid. Och det är, som sagt, vi vet ju inte hur Y-scout mäter dem. Intressant. När vi ändå tycker att de då har adderat.
Exakt, men där är boys betydligt färre antal.
De kanske är väldigt bra på att liksom bedöma när den där längre passningen så, väl så ska kan komma.
Att, ja, de slår ju inte långa kvalitet, passningar inte i onödan. Det har vi ju ändå lärt känna dem med. Och sen näst flest antal passningar till sista tredjedelen. Det är också en sån liten Y-scout-favorit för de som är liksom statistiknördar. Det är Gävle som toppar den kategorin. Så BoIS är ju högt och lågt eller vad man beroende, men ligger liksom bra i väldigt många kategorier här rent statistiskt också. Ska vi sen gå in på lite individuella prestationer, kan vi konstatera att David Edvardsson, som var en av de mest varnade spelarna i Superettan förra säsongen, stått för 23 brytningar, vilket är fjärde flest i serien. Gustav Bruselius är den som fått flest frisparkar emot sig i hela Superettan, 15 stycken. Kofi Asare skjuter mest i Superettan efter 3 omgångar.
Och den vinkeln gjorde vi förra våren också, att han sköt mest i hela serien. Ja. Att han fortsätter på inslagen väg.
Stämmer. Gustav Bruselius, tredje flest antal passningar i serien. Det är ju ofta mittbackar som ligger högt i den kategorin. Det är Lukas Browning Lagerfeldt från Gävle och Ivan Krishak från Örgryte som är med.
Ivan Krishak från Öster, inte Örgryte.
Öster, förlåt. Ja, det är bra, du rättar mig.
Och en jag sista... var ju ute och var helt fel på Skövdes målvakt från ett
ja,
så jag förlåter dig.
Och sen har vi då ännu en kategori där Gustav Bruselius sticker ut. Progressive runs, alltså progressiva löpningar. Det blir kanske lite väl invecklat att gå in exakt på vad det innebär.
Tänk er när Bruselius bryter linjer med bollen och driver framåt, som det ser ni ju Gustav Bruselius göra någon gång i varje match. Det är väl så vi enklast kan...
Ja.
Ni som ser matcherna förstår.
Ja, men det var hyfsat pedagogiskt förklarat. Han är flest sådana i hela Superettan. 25 stycken. Rasa Ramani är femma på listan. Bara en sån sak. Så Gustav Bruselius sticker onekligen ut även i statistiken. Det är inte bara i våra ögon. Han är med i det här. Vi pratade i förra avsnittet om omgångens lag. Då var det ju bara en match som hade spelat, så ja, då kunde man ju kalla det omgångens lag.
Exakt.
Nu kan vi inte kalla det omgångens lag, men det är ju det här indexet då med den statistiskt bästa startelvan.
Precis, och då är det sammantaget nu för alla tre
exakt,
omgångar.
Tre omgångar. Och där är Gustav Bruselius med i den elvan.
Säg bara elvan med rätt klubbadress också.
Ja, då har vi Östers målvakt.
Robin Wallinder.
Robin Wallinder, exakt. Mittbackar är... kommer jag inte ihåg förnamnet här på honom. Rodeblad Love i...
Utsikten.
Är det Kevin?
Är det Kevin? Förlåt oss Kevin om du
blir
heter
lite
Kevin.
Rumphugget här eftersom det bara står en bokstav. Så det är dålig koll av mig.
Men det är Kevin.
Det är Kevin. Och sen har vi Gävles högerback Adrian Edqvist och sen Yannick Adjumani från Östersund som ytterbackar.
Och så Gustav Bruselius där i mitten.
Ja, precis.
Fyrbackslinje.
Ja. Till höger på mittfältet HIFs Wilhelm Löper.
Ja, där kunde du förnamnet.
Ja, det hade varit sensationellt
William,
om man boomat den. Inomhusfältare, Calvin Kaboy från Sandviken och Robin Bok från Utsikten. Till vänster, Isak Bjarkebo från Varberg. Och så på topp, HIFs Taylor Silverholt och Degerfors Pashang Abdullah.
Pang, pang.
Så ser det ut.
Mm. Jag tänker att ni som lyssnar på det här avsnittet får helt enkelt ta in den här elvan, luta er tillbaka ännu mer, fantisera om de här spelarna, om det här indexlaget, så stänger vi ner poddbutiken för den här veckan. Vi är väl tillbaka om 2 veckor är vår plan. Nu på söndag då ställs BoIS mot Brage på bortaplan, och det är ju, vi pratar väl alltid om Brage borta som en väldigt klurig match, och så är väl känslan även nu. Brage har ju dessutom 7 poäng, precis lika många som Landskrona BoIS. Du Sebbe ska bevaka den, du ska dock inte åka till Borlänge, men du bevakar den från TV. Det kommer krönika, det kommer intervjuer efteråt.
Ja, precis. Så det här tror jag blir ett, om vi det har varit lite nyanserade kring motståndet hittills i de tre första matcherna, så tror jag det här blir det klart tuffaste testet för BoIS så här långt.
Stort tack för den här veckan.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.